Donald Trump har några veckor kvar som USAs president, men på den tiden hinner han göra en hel del om han vill. Till exempel har han bjudit in oljebolag att buda på tillstånd att borra efter olja i ett tidigare skyddat område i Arktis. Beslutet att dra igång en sån process är svårt att rulla tillbaka för Joe Biden när han har tillträtt. Kanske är det precis det som är poängen. Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling. Området i Arktis anses vara ett av de känsligaste i den här delen av världen. Arctic National Wildlife Refuge har en unik flora och fauna. Men där finns också gott om naturtillgångar som olja. Jag säger välkommen idag till DNs klimatreporter Jannike Kihlberg.
Tack.
Kan du beskriva det här området lite grann?
Ja, jag har ju bara läst om det, men det är ju ett stort område. Lika stort som Götaland, tror jag. Och det har ju blev skyddat först på 60-talet, så på så vis är det verkligen ett unikt område. Det är verkligen jungfruligt och som många områden är Arktis oerhört känsligt förstås. Och det har du ju isbjörnar, du har en speciell form av arktisgren, en caribou, som bor där och som just på det här området som man nu vill öppna upp för oljeborrning, så där kalvar de. Och det är ju sånt här, det är ju då ett område som är oerhört viktigt för renar. För att det är ju sånt, de migrerar oerhört långt för att komma till sitt kalvningsområde och har gjort det i många hundra år. Så att händer det saker där så får det väldigt stora konsekvenser. Och sen har du det marina livet med valar och allting. Så att, och då har det varit skyddat, så har ju både djur och natur och de människor, den urbefolkning som finns där, har ju levt väldigt stilla och i fridfullt.
Ja, du, och jag har varit där, inte just precis där, men inte så hemskt långt därifrån i nordvästra Alaska, där det lever ursprungsbefolkningen som ju redan är påverkade av klimatförändringarna med förändrade relationer till sälarna och till isen och allting som förändras där. Så det är ju väldigt påverkat. Hur skulle det vara att utvinna olja där? Hur skulle det gå till?
Ja, jag tycker det verkar som de ska försöka göra det på land, eller om de ska göra det i havet, så det är lite svårt att säga, men ett sånt, var det än sker så får det ju en oerhörd påverkan. För att om du ska borra efter olja, det är ju inte bara så att du kör ner en borr i marken, det kräver ju en infrastruktur också, med vägar och hamnar och ett oerhört, ja, kommunikationer, det kanske helikoptrar, det är tunga transporter. Jag vet inte om de vill bygga en pipeline eller om de ska köra bilar eller fartyg. Det är ju inte bara ett litet oljeborrtorn. Det är väldigt mycket kringgrej och då risk för utsläpp. Och ja, det får väldiga konsekvenser.
Det här är ju liksom sista delen i en process som har varit igång i några år. Donald Trump har ju öppnat upp redan 2017 för den här typen av exploatering. Men det har ju också visat sig att det inte är helt enkelt att locka dit de här stora oljebolagen. Vad tror du, är de verkligen intresserade? Det finns ju banker till exempel som tar avstånd från att låna ut pengar för investeringar här uppe. Vad tror du om den saken, Jannike?
Jag tycker den är lite svår att säga om, för att själva branschorganisationen där i USA, de har ju välkomnat ju det här. Men samtidigt så har du på andra håll, som i Norge till exempel, som öppnat nya områden i arktiska hav, det är ingen direkt lönsamhet att få upp oljan. Och idag har du dessutom, just nu under coronakrisen, så hade vi ju ett oljepris i USA som gick under noll. Så att det kanske inte är så lätt att räkna hem det. Faktiskt.
Nej, så det kan också bero på rena kommersiella överväganden, att det här inte handlar om att bolagen är miljövänliga, utan att de kanske snarare tänker på lönsamheten.
Jag tror ju fortfarande att money talks. Sen, ja, det är flera oljebolag som pratar om att de ska bli koldioxidneutrala och sådär, men det handlar oftast om andra åtgärder, och de vill fortfarande upp de fossila råvarorna.
Just det. Mm. Jag vet, när jag bodde i USA för några år sedan så hamnade en stor oljerigg utanför Seattle i 2015. Det var Shell som skulle upp och utvinna olja, det var ju då från vattnet. Det här var inte i riktigt samma område, men det var i närheten, och man då utnyttjade man den stora hamnen i Seattle som den sista liksom utposten innan man skulle upp i Arktis. Och där var det ju världens bråk. Det slutade ju med att själv drog sig ur där. Också för att man bedömde, tror jag, om det blir en olycka där i, man kan bara föreställa sig att det är hårt väder och det är kolsvart ute mitt i vintern. Och väldigt kallt. Det skulle ju vara, vad skulle en olycka få för konsekvenser, oavsett om den är till vatten eller på land?
Nej, men det skulle ju få oerhörda konsekvenser. Och det är ju, det hade ju Exxon Valdez där för massa år sedan. Och det är ju sånt som lever kvar i många, många år efteråt. Ja, det kan få väldiga konsekvenser.
Men det finns ju de som tänker nu att Donald Trump gör det här för att visa lite makt och att han har några veckor kvar och han vill utnyttja den. Och det är inte säkert att Joe Biden kan rulla tillbaka en sån här aktionsprocess som det handlar om. Du som har, om man tar ett steg liksom uppåt här åt sidan här, du har ju bevakat klimatet länge. Och om man ser sett över tid, hur har USAs klimatpolitik utvecklats där sen Obama tillträdde, lite innan, och sen nu Trump?
Ja, Obama drev ju klimatfrågorna riktigt hårt, vilket faktiskt Clinton och Al Gore gjorde också tidigare, så att demokraterna har ju en sån tradition. Men Obama drev ju väldigt hårt, och han drev ju också igenom massa saker strax innan han avgick, bland annat Parisavtalet, och stoppade pipelinen Keystone XL. Så nu kommer Trump och rullar tillbaks allt det där som gjordes under 8 år. Och nu kommer Biden som kanske rullar tillbaks den.
Så det går fram och tillbaka. I sitt tal till nationen i vintras så sa Donald Trump så här:
The United States has become the number one producer of oil and natural gas anywhere in the world, by far. With the tremendous progress we have made over the past 3 years, America is now energy independent, and energy jobs, like so many other elements of our country, are at a record high.
Det här är så Donald Trump när han talar inför kongressen, och republikanerna ställer sig upp och ger honom stående ovationer där. Jannike, är det viktigt att vara energioberoende?
Det tror jag att det är. Det tror jag att det är för många länder. Man vill inte hamna som den här oljekrisen på 70-talet, när man hamnade i händerna på oljeländerna. Det finns ju annan energi. Och Trump håller ju fast vid någonting som var på 1950-1960-talet kanske, när USA liksom blomstrade, man pumpade upp massa olja och kol och gas. Och han nämner ju inte kol här, märk väl. För den har ju spelat ut sin roll, den kan inte konkurrera med de förnybara energierna. För de kommer ju nu, och de är ju, börjar bli billiga och sånt. Så att många andra länder siktar ju på att bli energioberoende, eller oberoende av Saudiarabien, genom att satsa på solkraft och vindkraft. Så att det finns ju olika vägar till ett energioberoende.
Just det. Och nu väntar Biden då kanske en omsvängning igen. Vi ska strax prata mer om USA och klimatet och presidenter. Vi pratar med DNs klimatreporter Jannike Kihlberg om USA och klimatpolitiken. USA har ju lämnat Parisavtalet. Har det fått några konkreta konsekvenser av att det beslutet?
Nej, inte några, man kan inte säga att det har fått konkreta konsekvenser, men det har fått konsekvenser. Man kunde se, tycker jag, i slutet på förra året lite grann, att hur det liksom började bromsa in. Det fanns en frustration över att liksom världens näst största utsläppsland och världens största ekonomi inte är med. Och det var som man började obstruera lite, och sen har du ju såna här länder som Australien och Brasilien som då, det är liksom fritt fram för dem att bli lite mer så här klimatmotståndare. Så på så vis så har det ju betydelse, och frågan är ju vad som hade hänt nu om Trump hade vunnit. Då tror jag att det hade kunnat få större betydelse.
Just det, för då hade man räknat med att då hade man haft 4 år till med på det här sättet. Nu vet man att USA vill gå in, återinträda. Är alla länder glada över att USA vill komma tillbaka till avtalet?
Det är ju svårt att säga. Jag skulle tro att de flesta är faktiskt ganska glada för det. Utom möjligtvis då precis det här som jag sa, Brasilien och Australien. Men jag tror ändå att vetskapen då, det är accepterat. Vi har en klimatförändring. Och det är ju svårt att inte märka den. Liksom. Så att det, jag tror ändå att de flesta välkomnar det. Och förhoppningsvis ny energi in i jobbet också.
Just det. Joe Biden har ju då en helt annan attityd än Donald Trump. Han säger så här om klimatfrågan.
It's the number one issue facing humanity. And it's the number one issue for me. And all the way back in the 80s, I'm the first person ever to lay out the need for to deal with global warming.
Ja, Jannica, vad kan man hoppas på av en Biden-administration?
Ja, man kan väl hoppas på att han då hoppar på tåget igen helt enkelt. Och han har ju lovat att de ska gå in i Parisavtalet, och det är ju väldigt lätt gjort. Det kan han bestämma själv. Det är ingen annan. Han kan bara skriva en presidentorder och sen skicka ett brev till FN. Och sen tar det 30 dagar, om posten fungerar då, så kommer de att vara med igen. Men sen ska de också lämna in en plan för vad de vill göra för klimatet. Men han har ju kommit också, de ska vara koldioxidneutrala till 2050 och sådär. Så att det finns. Jag såg en beräkning som några hade gjort på att om han uppfyller det som han har lovat i sin klimatplan, då skulle det, i och med att USA är ett sådant stort utsläppsland, det skulle faktiskt betyda en tiondels grad för klimatet. Bara om de genomför Bidens åtgärder. Det är ganska anmärkningsvärt faktiskt.
Verkligen. Det känns ju som att det är lite grann två saker här. Dels är det, som du är inne på, där USA som stort utsläppsland. Så att rent konkret vad de gör får betydelse för själva, för nivåerna i atmosfären. Men dels USA då som förebild, som du också var inne på här. Är det något av de här som är viktigare än det andra, skulle du säga?
Nej, jag tror faktiskt att båda två måste till. För att det är ju bråttom att rädda klimatet. Så att det var ju som Michael E. Mann, en av de största världens mest kända klimatforskare i alla fall. Han sa ju det innan, att 4 år till med Trump, då är det ganska kört med de här temperaturmålen. Så att, och det hänger ju på båda, att både få ner utsläppen och få med de andra. Och jag tänker nu lite såna här andra stora utsläppsländer som Australien, som har väldigt höga utsläpp per capita, och Brasilien som sitter på hela Amazonas, så att det blir tuffare för dem nu att liksom motarbeta klimatarbetet. Nu står de liksom ensamma kvar på någon sån här fossilklippa och ska hålla ställningarna mot resten av världen. Så där.
Just det. Man ska ju också komma ihåg det, att Biden, för honom är det ju också en balansgång. Det är ju inte bara så att han implementerar en jätteradikal grön politik direkt. För att han har ju också, han måste ju hantera en del av partiet som också är väldigt, man är väldigt försiktig med arbetstillfällen, och det finns en stor industri som han också måste ta hänsyn till. Och sen finns det en väldigt högljudd liksom, del av partiet, demokratiska partiet på vänsterflanken, som kräver mer och mer. Vad tror du att man kan, hur ska han hantera det här?
Jag tror att det är som han säger, att han säger i något av sina tal att för honom hamnar klimatet om jobb, om schyssta jobb. Han pratar om gröna jobb. Jag tror att det är kanske en väg att gå och hitta sysselsättningen, alltså de här vinsterna i klimatarbetet.
Just det, och då gäller det att få med opinionen på det också, så att man inte förlorar människor på kuppen.
Exakt.
Bara lite avslutningsvis då, om USA vill vara med i klimatavtalet, är det möjligt att kombinera det med oljeborrning här uppe i Arktis, eller sticker nivåerna iväg då, bryter man mot avtalet indirekt i alla fall med ett sånt här projekt, eller?
Nej, men gör ju inte det, alltså, Parisavtalet är ju väldigt speciellt. Det firar förresten 5 år här om ett par veckor, men avtalet är ju så att det bygger på ländernas egna åtaganden. Så det finns liksom inga förbud eller gränser. Och det är faktiskt något som man börjar prata mer om nu, som kanske är en brist i avtalet. Det är att det pratar ingenting i avtalet om hur man ska trappa ner utvinningen av fossila bränslen. Och det är någonting som kommer växa. Den frågan, för det måste man göra om man ska klara klimatet. Men då är det ju faktiskt en sak. Så de kommer inte att bryta mot det, men Kamala Harris har ju faktiskt sitt klimatprogram som hon lade fram när hon var presidentkandidat. Då föreslog hon faktiskt den första internationella mötet för att diskutera hur man ska trappa ner utvinning av fossila bränslen. För det måste vi göra, man behöver inte ha nya, man ska trappa ner de befintliga.
Vi får säkert anledning att återkomma till det. Tack så hemskt mycket, Jannike Kihlberg, DNs klimatreporter. I morgon i Studio DN, var är risken att smittas av coronaviruset störst? Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelaka, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Jonas Lindskog, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.